podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
That was some fucking Viking comeback.
Debris behind.
There's something strange with the engine.
And it's a new pet up.
What the? Yeah, what is this tractor? What is this tractor on track?
Save my balls, man.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here.
Hej och välkomna till Plattan i matt. I vinteruppehållet. Det känns som att under vinteruppehållet så börjar jag nästan alla avsnitt med att säga hej och välkomna till Plattade mattan i vinteruppehållet.
Vi vill poängtera att det är vinteruppehåll så att lyssnarna förväntar sig någonting helt annorlunda än vad det brukar leverera, eller?
Ja, det är väl mer att så här, bara så att man inte har swishat iväg någonstans i tankarna, utan vi påminner varandra om att du är i vinteruppehåll, vi behöver hålla varandra i händerna genom snön och kylan i väntan på någon typ av racing. För det är det vi jobbar med här, va, i den här podden under uppehållen. Vi jobbar med att ta oss fram tillsammans mot nästa race som alltid är en bit bort under vinteruppehåll. Så är det. Har du några minnesvärda vinteruppehåll genom din motorsportsjournalistiska karriär?
Ja, det finns ju naturligtvis. 2021 minns man ju, med tanke på att Lewis Hamilton bara försvann från de sociala medierna. Han var så otroligt aktiv. Han kom inte till FIAs prisutdelning efter den här förlusten mot Max Verstappen i Abu Dhabi. Han bara dök inte upp. Och ingen hörde från honom, såg honom. Och de enorma diskussionerna som var där ifall han skulle fortsätta eller inte. Det är ju ett sånt där vinteruppehåll som man minns, för det låg som ett sånt där Hamilton-moln över alltihopa med kommer han tillbaka, kommer han inte tillbaka, hur knäckt är han? Och vem är han när han kommer tillbaka? Den var ju otroligt intressant, tyckte jag.
Just det. Även fast det är i närtid så har jag liksom redan i princip glömt bort att det var så där. Men så där var det ju.
Så var det ju. Och sen minns jag ju naturligtvis det vinteruppehållet 2014 när... Det skulle komma den här nya regeländringen, vilket man pratade om. Och rätt sent så ringer Eje Älg mig. Jag hade lagt mina barn, mörk vinterkväll. Jag kommer inte riktigt ihåg när det var. Kan det ha varit i januari eller sånt där? Så ringer han och så säger han: du Anna, det är någonting på gång. Ja. Får man ta med en nypa salt. Vad är det nu som är på gång då? Marcus. Jaha. Vadå Marcus? Nu får du liksom prata ur skägget här som du inte har. Och så berättade han då att Marcus var på väg till Caterham och skulle presenteras typ direkt. Och jag hade ju ingen möjlighet att ta mig dit bara så och släppa och åka från Tyskland, både då till England. Men vi fick i alla fall lösa det. Vi hade jobbat med Marcus i flera år innan dess. Och det var ju också sånt stort vinteruppehåll som man minns, när man plötsligt en mörk vinternatt, upplevde jag det som, en mörkt vinterkväll i alla fall, får besked om att vi får den första svensken i Formel 1 sen 92 eller någonting. Så att det var också en sån här vinter som man minns. Och framförallt sen då när det började närma sig premiär och man skulle boka den här resan till Australien för att vara med på den här premiären. Det var rätt häftigt.
Jäklar, ja. Och Eje då var ju alltså inte bara kommentator.
Nej, han var ju kommentator slash Marcus rådgivare och manager i ett.
Ja.
Så han satt ju liksom inte bara på två stolar utan på en hel soffa i det här läget.
Så då visste man att om han ringde och sa att det här är på gång nu, så var det ju av flera anledningar som han hörde av sig till dig och ville att det här är bra om det skrivs om och så vidare.
Precis, precis, just så. Det var inte så att han ringde utan någon anledning direkt, utan det fanns ju alltid en anledning när jag ringde. Såklart, som annars är en väldigt trevlig man, måste jag ju lägga till.
Ja, och lite kul då om man ska som programledare för den här podden, som jag försöker vara ibland, att hitta kopplingar till saker vi pratar om och koppla ihop det med avsnitten. Och det går ju att dra en rak linje här på något sätt, eller hur?
Extrem.
Till avsnittet som komma skall, som vi har påbörjat i era öron. För att idag ska vi snacka om den då som 2018 körde i samma team som Marcus Ericsson när det kördes för Sauber.
Alfa Romeo Sauber, ja precis. Marcus sista säsong i Formel 1 var ju också Charles Leclercs första.
Och kanske anledningen till att det var spiken i kistan för Marcus Ericsson då. Men det kanske vi kommer till då med tanke på hur de presterade.
Ja, för att det skulle jag inte säga. Nej, det tycker jag faktiskt att det var fel. För det var inte Charles Leclerc som var anledningen till det. Utan jag skulle säga att det var Kimi Räikkönen som var anledningen till det. Därför att på den här tiden så hade Alfa Romeo Sauber och Ferrari ett väldigt tajt samarbete. Där den ena förarstolen hos Alfa Romeo Sauber bestämdes i stort sett av Ferrari som var motorleverantör. Det var ju inte den platsen som Marcus hade. Det var den platsen som Charles Leclerc hade. Men när Charles Leclerc då skulle flyttas upp till Ferrari så var ju det klart då att Kimi Räikkönen inte fick vara kvar, utan Leclerc blev teamkompis med Vettel. Och Räikkönen har ju sin grund i Sauber. Det var där han gjorde sitt första F1-test. Det var också det första teamet som han körde för i Formel 1. Så när han ville fortsätta köra så var ju det en naturlig väg tillbaka att avsluta karriären i det teamet han en gång började med, samma människor som han känner väldigt väl. Men det var ju inte den förarplatsen som Ferrari ville ha besatt. Mm. Så i det ögonblicket som Kimi Räikkönen blev klar för Alfa Romeo så stod det ju klart att Marcus Ericssons F1-karriär skulle vara slut. Och jag vet att jag satt på tåg när det beskedet kom och tänkte jag bara, fan också.
För när då Räikkönen sa att jag ska köra för Alfa Romeo Sauber, då är det så det blir?
Ja, men då insåg man ju att det var slut. Ja. Därför att Ericsson kunde ju inte få Ferraris plats. För Ferrari ville ju ha in sin förare där, och i det läget så var ju det Antonio Giovinazzi.
Ja, intressant det här med att se hur alla vägar korsas och möts. Och det har jag pratat om många gånger förut när vi har gjort såna här förarnas väg avsnitt. Jag vet inte vilket i ordningen vi är på, men man lär sig hela tiden när man kollar igenom förarnas karriärer till där vi är idag. Och där vi är idag är ju att Charles Leclerc går mot ett 2024 med Ferrari för sin... Jag kan ju aldrig räkna någonting. Det blir femte säsong 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Sjätte säsong. Sjukt att det har gått, att det är så pass.
Men det är ju alltid så där. När man tittar tillbaka så går tiden så himla snabbt. Om man tittar till framåt så känns det som en evighet.
Nej. För tänker man på liksom...
Nej, säger du.
Eller ja. Jo. För tänker man fram nu till så här nästa reglemente och det där, tänker man, det är så långt bort. Mm. Och alla kontrakt som ska gå ut. Men så kollar man tillbaka så det känns som att Charles Leclerc nyss började köra för Ferrari. Och fortfarande var young and hot and up and comer. Men nu är han liksom inne på sjätte.
Ja, men det är det jag säger. När du tittar framåt så känns det som att det är en evighet tills dess att det ska hända någonting. 6 år framåt i tiden vill man ju knappt tänka på vad som händer. Men går man tillbaka så bara, ja men det var det går.
Ja, det är otroligt. Och då... Är det ju så, ni som har hängt med många avsnitt, ni har ju hört kanske några förarnas väg avsnitt där vi gått igenom förarnas karriärer, och än så blir det en gång till idag när vi går igenom Charles Leclerc. Och vi ska blicka tillbaka, så borde vi blicka tillbaks till 16 oktober 1997. För det var så då den här lille parveln föddes i Monaco eller Monte Carlo, beroende på hur de där gränserna dras och rent statistiskt vad som räknas till vad. Men Charles-Marc Evré Hervé Percival Leclerc, han heter Hervé efter farsan, 16 oktober 97. Och han föds ju in i en racingfamilj där farsan har kört en massa racing och pikade väl F3 på 80-90-talet, och då var F3 stort. Han har en brorsa som heter Arthur, som vi har fått höra om ibland när vi har snackat om Dino Beganovic, som har varit polare med brorsan Arthur Leclerc. Och det var inte bara så att han hade en pappa som var racingintresserad och racingfantast, han hade även en gudfar som heter Jules Bianchi.
Ja, det där och den här relationen mellan Charles Leclerc och Jules Bianchi, den har alltid varit otroligt, otroligt tajt. Jag vet att jag pratade faktiskt med Charles om den relationen när han var hans första år i Formel 1, som han fick berätta om det där. Man märkte tydligt hur mycket som Jules Bianchi faktiskt har betytt för honom och för hans karriär.
Kan det vara så att du har kvar den där inspelningen någonstans, Montro, liggandes på någon hårddisk eller kanske på någon dator eller mobil eller något sånt där?
Mm, jag får se, jag får nog leta lite så ska vi se om jag hittar den.
Får skravla lite, så om vi nu hittar den så slänger vi in den här och jag litar på att vi kommer hitta den. Så här lät det när Anna Andersson pratade med Charles Leclerc 2018 om uppväxten och relationen till Jules Bianchi och hur han liksom tog sig in i hans första stapplande, jag kan inte säga stapplande steg, första liksom gaspedalstryckningar i bil.
Hans möte med motorsporten kan vi säga.
How did you start racing?
I didn't want to go to school that day, but I was okay. I was only 4 years old, so I said my father that I was ill, which I was not really. I just didn't want to go to school, and he was going to see his best friend, which was Jules' father. They had a racing track at that time, Brignol, and I ran there. I went there, and they had a very small kart, and yeah, I just went in. They attached a rope to my go-kart and to the kart in front of Jules' father just to be sure if I could turn, brake, throttle for one or two laps. And after that, they took off the rope and I just drove until the fuel ran out. I straight away felt in love with motorsport. And it was pretty clear it was what I wanted to do.
Han åkte alltså go-kart med snö. Jag fattar inte riktigt. Snören. Han hade snören kopplade till den på något sätt. Men det var ingen lådbil. Det var go-kart, han menar.
Det var en go-kart, ja. Och jag vet att han berättade därför också hur han inte ville gå till dagis. Han ville liksom gå med pappa till go-kartbanan. Så att han låtsades som var sjuk. Så att pappa skulle tvingas ta med honom. För annars kunde pappa inte heller få köra. Och då hade de i alla fall band en massa snöre mellan framförvarande go-kart och hans go-kart. Så att han skulle kunna... Du vet, som man boxerar en bil. Lite grann. Eller åker pulka i backen. Så att man liksom skulle hänga med där. Men de fick väl snabbt ta bort det där snöret.
Just det, för att han behövde inte... Han drogs med. Det var som en boxering av Charles Leclercs go-kart, så han kunde... Men så körde han bara själv tills bränslet tog slut. Men det är ju alltså... Det är ofta man pratar uppväxt när man pratar om av några av de här framstående förarna i Formel 1-världen. Men med en pappa och en gudfarsa som är liksom var en sån extrem superracing-talang, Jules Bianchi, som sen...
Ja, han avled ju faktiskt 2015. Det är också intressant för Jules Bianchi var ju inte så mycket äldre än Charles Leclerc. Jules Bianchi var född 1989 och Charles är alltså född 1997. Så det skilde ju inte jättemycket i ålder med det här. Så det var ju som en extra storbror ungefär, och de valde samma väg. Och tanken var ju att de skulle gå hela vägen tillsammans, samma manager exempelvis i Nicolas Tott. Och Jules öppnade ju då, som han själv berättade, Charles, att alla dörrar för honom egentligen. Och Jules Bianchi gick via Ferraris akademi upp till Formel 1. Och han skulle tävlade för Marussia 2013 och 2014. Och 2014 så är en tävling i Japan. Det är fruktansvärt dåligt väder. Jag tror att det är Adrian Sutil som har fått vattenplaning och åkt av banan. Och in på banan då så har det åkt kört ett bärgningsfordon, typ av hjullastare, för att plocka bort den bilen. Och det är gul flagg, alltså bilarna ska gå ner i fart. Det kan till och med vara så att det var dubbel gul flagg. Men Bianchi kör lite för fort och han får vattenplaning på samma ställe och kör alltså in i den här hjullastaren. Han återfår aldrig medvetandet efter det här. Han ligger i koma under väldigt, väldigt många månader. Det här händer i oktober och han avlider under sommaren 2015. Det är i mitten av juli 2015. Och det här påverkade Charles enormt mycket.
How was it for you to lose Jules?
Well, obviously it's very, very difficult. Obviously it's a huge shock. And it has been pretty horrible to wait mean, this long. It has been a year where it was very hard, where you didn't know whether it would have been possible for him to go out of this, but obviously you had the hope to see him again, and then to finally lose him has been obviously very hard for all of us, but yeah, I mean, I can't change that, but obviously it has been very, very hard.
Has it affected you as a person?
No, I don't think so. I think, you know, I mean, in racing anyway, not obviously, yeah, I've never thought of something like stop racing or anything like that, but
ja, men den där relationen, eller om man säger så här, ja, Jules Bianchi, det var även där vi fick höra. Han är ju en stor fransk då, inspiration för många, och Leclerc-kopplingen är ju supertydlig. Men även, det var därför vi fick höra Pierre Gasly i Japan förra säsongen när det regnade, och hans vansinne som vi hade med i introt bland annat.
God, what the? Yeah, what is this tractor? What is this tractor on track? What happened?
Precis, just det.
Och det är för att också en fransk förare och en fransk yngre förare som ser upp till en fransk förare som kör i Formel 1, så en stor betydelse och sådär. Men nu är det Leclerc ändå som vi ska snacka om. Det var så här kartingen började för honom i alla fall, född 97, och ett par år senare så sitter han i en go-kart och rattas med hjälp av sin racande farsa och Jules Bianchi. Och sen, man märker ju såklart, som alla de här förarna som kör go-kart, när man kollar igenom, ja, de vinner hur mycket som helst. De är alla som då tar sig hela vägen till Formel 1. Det låter som att jag säger så här, ja, alla som kör go-kart är bäst på go-kart. Men alla de här Formel 1-förarna som börjar med go-kart, man ser redan tidigt ofta i deras karriärer att ja, de är sjukt bra på go-kart och vinner massa grejer. Så 2011 så signar Leclerc med Nicolas Tott, någon slags management deal där. Och Nicolas Tott, vem är det, Anna?
Han är son till Jean Tott, som under många år var väldigt framgångsrik stallchef för Ferrari när Michael Schumacher vann sina titlar. Han fortsatte lite längre än Schumacher hos Ferrari och var framgångsrik där också. Sen blev han även president i FIA under många år. Och det som är intressant med Nicolas Tott, som är hans son då, han var även manager för Jules Bianchi.
Och det är ofta så de här vägarna liksom sitter ihop och ja, en avfart från den ena till den andra. Det är liksom som, alltså,
ankdam.
Ja, men det är som släktträd liksom, man ser saker och ting håller ihop på sätt och vis. Och det kommer vi se sen också, för att det är många gånger som en karriär, du pratade om Räikkönen där i början liksom, som var sammanlänkad till Alfa Romeo och Sauber. Lite samma här också kommer man se när vi tar oss framåt. Kartingåren, han vinner hur mycket som helst, Leclerc hit och dit, en massa olika serier på alla håll och kanter. Fram till sista året, där det är en liksom stor, vad jag har försökt lista ut, någon slags stor karting championship som heter SIC FIA World KZ Championship, som är någon slags stor grej. Och där blir Leclerc tvåa bakom en viss Max Verstappen. Och den där rivaliteten, den har ju hängt med i många år också. Och det pratar ju både Verstappen och Leclerc om, att ja, jag vet exakt hur han ska göra i den där kurvan. Jag vet inte om det var Las Vegas i år som Leclerc hade ledningen, så visste han bara, jag vet att Verstappen kommer bomba på insidan, bara köra rätt ut, köra av med banan. Så han alltid gjort, så kommer han alltid göra, för vi har alltid rejsat mot varandra. Och det sträcker sig då tillbaks till tidiga go-kartåren, när man ser de här två små grabbarna bredvid varandra.
10 år av racing. Det är ändå rätt häftigt tycker jag, att två förare, det har ju ofta sett, två förare ur samma generation kan gå så långt. Det är likadant med Ocon och Gasly, de har också kört mot varandra sedan de var liksom knattar.
Ja, och särskilt då när man kommer från ett land också. Nu är Frankrike gigantiskt såklart, men det finns ju många andra sådana också när det är vissa racingförare. Mika Häkkinen och Mika Salo växte upp på samma gata till exempel. Men många sådana som man ser går hand i hand. Och de här två är ju så extra intressant för att de just har tävlat då på kartnivå och nu liksom på absoluta toppnivå. Det har aldrig varit liksom fight om världsmästartiteln, men det har i alla fall varit fight om segrar i Formel 1 mellan de båda.
Än så länge.
Mm. Och efter den här, det är ju efter kartingen som saker och ting börjar bli intressant. Och då är det ju så att vi lär oss ju hela tiden om alla de här underorganisationerna som har finns och har funnits. Första året i formelbilsracing, om man får säga så, då, 2014, när Leclerc kör då för något mästerskap som heter Formula Renault 2.0 Alps, där han kör för något som heter Fortec Motorsports. Och då under det här 2014-året, Anna, som vi har pratat om, det är då Jules Bianchi kraschar, även fast jag i mitt huvud tänker att det var 2015, men...
Nej, men det är ju 2014. Det är det som är väldigt tufft för Charles, är att det tar så lång tid från det att han kraschar tills det att han sen avlider. För de har ju naturligtvis ett hopp och en förhoppning om att han ska överleva och komma tillbaka till ett någorlunda normalt liv. Och de lever ju en enorm ovisshet under den här tiden. Och jag tycker ju att det visar ju väldigt på att Charles väljer att fortsätta med motorsporten, trots att han då under 2014, när han kommer tvåa i det här mästerskapet som han kör, Formula Renault 2.0.
Formula Renault 2.0 Alps.
Jag glömde sista sponsorn där. Man går vidare från den hösten in i nästa säsong då, som är 2015, där han kör Formula 3 European Championship. Han går in i den säsongen med den här ovissheten och det här djupa hålet nästan inne i sig. Det måste ju ha påverkat honom enormt mycket, och ändå så väljer han att fortsätta med racingen.
Ja, och under tiden då, samtidigt som båda de här grejerna händer, det är ju så 2014. Vad säger jag något om det här 2014? Han blir ju, det är lite där som är grejen med Leclerc. Han byter hela tiden. Det är många som kanske kör ett eller två, tre år i de här underorganisationerna. Men Leclerc, han kör ett år, sen går han vidare. Nästa steg, nästa steg, nästa steg. Det har alltid varit en liksom utstakad väg. Sådär. Jag tycker alltid det är roligt att kolla på de här mästerskapen som de är med i. Han blir tvåa det här första året när han kör 2014. Bakom en viss Nyck de Vries. Och den här Nyck de Vries, han var helt överlägsen då den här säsongen. Och då tänker man, oj, vad Nyck de Vries nu är alla superstjärna. Men Leclerc kommer ju bli tvåa och utmanar Nyck där, alltså även fast Nyck var helt överlägsen, men Nyck, han hade ju kört omkring i den där organisationen flera år, så han var ju så här, ja, han var ju gammal gubbe i jämförelse med Leclerc och de här andra killarna som dyker upp. Där kör De Vries och även George Russell blir fyra, så De Vries etta, Leclerc tvåa, Russell fyra, och då blir ändå så här, Leclerc, han blir rookie champ eller något sånt påhitt.
Men det som är intressant också med när man tittar på Leclercs karriär, när du ser att han har gått ett år hela tiden. Ja, han är en av få förare som faktiskt i de här närmaste underorganisationerna till Formel 1, som GP3 hette det väl då, va?
Och ja, sen, de har hetat allt.
Ja, GP3 som heter numera Formel 3. Det är där Dino Beganovic kör, och sen kom Formel 2 under det. Han är en av få som har vunnit de mästerskapen som rookie. George Russell har också gjort det, och Oscar Piastri har också gjort det. Men annars är det, så det är väldigt tydligt här att han har en enorm talang. Även om du ska få gå in naturligtvis mycket närmare på de här åren, så vill jag bara sagt att det är inte konstigt att han hoppar. För att han är, de har ju, Nicolas Tott har ju sett vilken talang han har, och tillsammans med Ferrari lägger man ju också upp en karriärsplan för honom, för man ser ju talangen.
Mm. Och det är kul då att vi ser att han hela tiden går upp och vinner, för att säsongen som kommer efter, när han då hoppar upp då från Formula Renault 2.0 Alps till F3 European Championship, när han kör för ett team som heter Van Amersfoort, där en viss Max Verstappen lämnar teamet, så han blev trea i det här F3 European Championship, och då går raka vägen till Toro Rosso, vilket också är ett jäkla hopp, men det har vi ju pratat om i Max Verstappen-avsnittet, så det ska vi inte säga. Men alltså den här, jag kollar startlistorna, vilken säsong, va? Det här är line-upen i F3 European Championship 2015. Lance Stroll, Felix Rosenqvist, Antonio Giovinazzi, George Russell, Callum Ilott, Pietro Fittipaldi, Alex Albon och så då Charles Leclerc. Och vem vinner hela skiten här? Jo, det är Felix Rosenqvist. Men på samma sätt som Nykter Friis gick och blev mästare i året innan när Leclerc fightades, så var det så att Rosenqvist här var mycket äldre än alla andra och hade röjt runt i samma organisation där och liksom samlat på sig erfarenhet, till skillnad då från Leclerc och Albon och de här andra som kommer upp. Leclerc kommer i alla fall in här och med ett jävla bang. 8 av 9 första racen så ställer han sig på podiet.
Mm. Men sen vet vi också vad som händer under den sommaren. Det är ju inte konstigt att han inte klarar av att hålla det fokuset efter det att Jules Bianchi har gått bort i juli. Så att han visar ju verkligen där vad han står och vem han är. Men att han som ung förare sen då tappar lite av fokuset, ja, det kanske vi får acceptera.
Ja, för det är 2015 här. Mm. Nu ska jag göra matematiken. Han är 20 år då, 2017. Så 2 år tidigare, så då är han liksom 17-18 här ungefär, va? För här är det så att han blir... Rosenqvist vinner det här. Leclerc blir 4 i det här. Men han blir ändå bästa rookie. Men det som är viktigt att säga här, att det här är det sämsta under hans juniorkarriär. Att bli 4 i ett mästerskap med den här line-upen då. Och ja, om man kollar på Rosenqvist då, som var mycket mer rutinerad än alla andra som vann. Så utöver den här säsongen så är det sämsta resultatet han får på en säsong. Med då tanke på att hans bästa polare, storebrorsa, gudfarsa och allting dör.
Ja, han går bort under sommaren. Så att det är ju ett jäkligt tufft år för Charles Leclerc.
Sen är det också det här racet som vi återkommer till många gånger. Macau. Sättet som du gärna uttalar Baku, fast det är Macau. Dit kommer vi många gånger i racinghistorien när man går fram och tillbaka och hoppar mellan olika förare. Och här verkar det varit så att Leclercs race i Macau verkar ha varit något överjävligt som gjorde att då, alltså Ferrari hade ju redan ögonen på honom såklart med alla inblandade namn hit och dit. Men här var det verkligen så att så här, okej, den här killen kommer vi ha att göra med för att han kör så himla bra där. Just att Macau är sånt, det är sånt viktigt, så stort race. Men där gjorde han något av betydande kvalitet.
Han kom 2 bakom Felix Rosenqvist.
Mm, och återigen där, ja. Och Macau är, som vi har sagt förut, ett fristående eget litet race på något sätt, va?
Ja, men man kallar det det är nästan som man lite slarvigt kan säga att det är VM för Formel 3. Det ingår ju inte något mästerskap, utan det är ett lopp, en stadsbana som har i stort sett allt. Snabba partier, långsamma partier, svåra kurvor, tajta murar. Det är en bana som skiljer förarna åt. Och det är en bana som också är uppbyggd liksom med träningar och kval och kvalrace och race. Och eftersom man inte behöver ta hänsyn till något mästerskap här, så kan ju alla förarna satsa allt på att ta den där segern. Det är ju en bana som ingen minns en 2, förutom så att vi minns Charles Leclerc nu då, för att han kom 2, vi har tittat upp. Men hade du i förväg frågat mig om Macau 2015, så hade jag sagt ja, då vann Felix Rosenqvist, för den kommer jag ihåg. Men så det är lite det som gör att det där loppet är så otroligt speciellt.
Ja, och jag lär mig ju alltid om Macau här när man kikar in på så här förares karriärer, och även när man går tillbaka till sådana gamla legender så har de även kört. Kollar vi på 90-talshjältarna så har de också kört Macau.
Absolut.
Och just att det är så coolt att det här är fristående, för man ser ofta så här att många gånger står det med hur många varv alla körde, för att vissa pushar bilarna så hårt så att de inte klarar det mot slutet liksom, för att man skiter i vad som händer sen. Och man skiter i vad som händer före egentligen, för att det är allt som händer där då. Det är lite så att jag börjar bygga upp en sån här vibb att fan, man kanske ska åka till Macau och kolla på ett race liksom. Macau är ju Kinas Vegas dessutom. Stället, så att säga, platsen. Sen att man har det här racet då, det är ju en gamblingplats, Macau. Om det inte är så att det finns flera Macau, men jag gissar på att det är samma. Alltså det är någonting som är så jävla sjukt med Macau. Alltså, jag orkar inte kolla upp det här nu, men det är typ så här nu. Nu tar ni mig verkligen inte på orden här. Men det är typ så att så här, Macau är en tiondel i storlek av vad Vegas är. Men det omsätter 10 gånger så mycket eller något sånt i betting och gambling. Just därför, Macau, cool plats att åka till. Ha det gött. Sen ta det här racet då och kolla på då framtidens legendariska förare alltså, någon gång i livet.
Ja, men alltså, kolla på den resultatlistan här nu bara för att du pratar om det.
Jag är sjuk.
Alltså, Felix Rosenqvist etta, Charles Leclerc tvåa, Alexander Sims trea, Antonio Giovinazzi fyra, sen hittar vi Santonio Ferrucci på plats sex, vi hittar Lance Stroll på plats åtta, vi hittar Alex Albon som trettonde gubbe.
Ja, och det man bara...
Callum Ilott bröt. Ja, fantastiskt.
Ja, men det är precis det som är grejen. Och också om man kollar tidigare förare, alltså vinnare av det här racen, om man labbar upp en lista på Winners Macau, ja, om det nu heter Macau GP eller vad fan det nu kan heta, det är en sån diger lista av folk som har lyckats. Kanske då att Leclerc är ensam tvåa och man är den enda tvåan som har liksom gått och kört igenom hela vägen. Men just att vinna Macau är en sån grej. Men då att Leclerc gör det ju här tidigt och är ung och bla bla bla, hela den grejen.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Sen efter då är det det som du var inne på, Anna, GP3. Och då kör han för något som heter Art Grand Prix. Och då är det inte ett Grand Prix, utan det är ett team som heter Art Grand Prix 2016 när han kör GP3. Och då är han i teamet Art Grand Prix tillsammans med Alex Albon och Nyck de Vries igen. Och i gridden så hittar jag även Alex Palou och Tatiana Calderon, som alltid är ett namn som jag studsar på. Kvinnlig förare som kör Indycar nu.
Bland annat, hon har kört veck också. Test och reservförare för Sauber i flera år. Tatiana Calderon, henne har jag också träffat och pratat med ett antal gånger faktiskt under årens lopp. En otroligt intressant tjej från Colombia.
Coolt. Också att man ser hennes namn dyka upp titt som tätt på olika ställen. Det är ju så att här kör ju Leclerc och Albon, de kör ifrån Nyck de Vries där och visar att det är de här två som är faktiskt är bäst egentligen. Om man kollar igenom hur resultaten har gått under året så verkar det som att Albon har kört flest fastest laps, men Leclerc är bäst och vinner mästerskapet före Alex Albon. Nyck de Vries däremot, sexa. Det är kul att ha Nyck de Vries i bagaget här nu när man går igenom de här grejerna. Att han kom upp och gjorde den här skitsäsongen för Alfa Tauri, fick kicken direkt och är en av de liksom förarna i Formel 1-historien som kom in, gjorde en liksom ett litet ruttet appearance och sen fick dra åt helvete direkt. Och så ser man det här nu också. Att både Leclerc och Albon är bättre fast de var yngre och mindre erfarna. Och då är det återigen där. Leclerc kommer upp, ny i griden, vinner hela skiten. Och sen så kommer han till Formel 2 med Prema-säsongen 2017.
Där pratades ju om Haas. Ferrari levererar ju motorer till Haas. Det var så ni kanske minns att Mick Schumacher hamnade i Haas också. Så att, men man bestämde sig för att han ändå skulle köra ett år i Formel 2.
Och det är här som det blir det här klara och tydliga att Charles Leclerc, han har det som krävs. Liksom. Det var väl lite där som var grejen, att så här, ska han hoppa upp och köra Haas F1 direkt eller ska han visa sig värdig i Formel 2? Och det var ju det han gjorde. Han hoppade ner i Formel 2-bilen, borrade ner huvudet och så körde han skjortan av dem en efter en. Han vinner hela skiten. Stort alltihopa. Och det är så här att han börjar ju, det första racet är ju bara in där också. Och då, hans första race i F2, så blir han trea. Och sen i sprinten då, under första racehelgen i F2-karriären, då jäklar, han startar som sexa i, de är stora de här startfälten, det är ju mycket jäkla bilar överallt. Han startar sexa, går upp i ledning, men då har de något smuts på däcket i en sprint, vilket gör att de kallar in honom för att göra ett depåstopp med 14 varv kvar, i en sprint alltså. Där man bara ska liksom köra varv efter varv och sen så här. Och då kommer han ut bakom dem allihopa. Och så bara kör han ikapp dem. En efter en efter en. Hela vägen till att han blir... han kommer inför sista varvet så är han trea och har två förare framför sig bara. Och då har han liksom, han har startat sexa, kört upp sig till att leda, går in i depån, hela gänget kommer ut. Han kommer väl, ja, jag vet inte hur långt bak han var, men han var en bra bit bakom och körde om hur mycket bilar som helst. Inför sista varvet så är han trea. Och så är det två magiska omkörningar där som bara är så här, oh wow. This guy, hörni. This guy, you see this guy? Charles Leclerc, då kör han om en av dem och sen pressar han bilen som är etta att bromsa på sig en av kurvorna och så bara tjup, smooth on the inside så han om. Och det här är ett sånt här race som jag vet att många experter och såna här F1-tyckare fortfarande pratar om, av händelser eller av minnesvärda race av som folk har gjort i karriären.
Ja, men det är det. Och själv minns jag helgen i Azerbaijan där hans pappa dör, om det är tre dagar innan. Hans pappa är svårt sjuk och avlider tre dagar innan kvalet. Och Charles Leclerc tar pole position och det är otroligt känslosamt när han tar den pole position. Och sen går han ju vidare och vinner det här racet också. Det är verkligen en sån där... alltså hjärtskärande historia som man känner återupprepas många gånger just i samband med tävlingshelgen i Azerbaijan.
Mm. Och det är ju, som vi varit inne på då, alltså, det är inte den första fadersfiguren som han blir av med mitt under en racing-säsong. I Azerbaijan där så är det, de kör ju feature-race och så kör de sprint-race och han vinner det ena och blir tvåa i det andra. Trots att han blir av med farsan precis där i samband med det. Och det här är ju en säsong, även nykterfris, när jag kollar in listan här över hur det gick för alla, så är Nyck med här och är långt ifrån toppen. För Charles Leclerc, han såg på i banan med allt och alla här. Han har avslutat den här säsongen med 282 poäng före tvåan, en ryss som heter Artjom Markelov, som har 210, och sen får man hoppa ner till femte plats där man hittar Nicolas Latifi som med pappas pengar körde in 170 poäng eller något sånt där. Men sen är det ju också en annan grej som händer det här året 2017.
Tänker du på Monaco?
Eller? Ja, det är här den börjar. För grabben från Monaco, som Lewis Hamilton inte hade koll på att han var från Monaco, sen på en klassisk presskonferens, har du sett den? När de sitter på en presskonferens och så får han frågan då, när han väl kör i F1 sen, sitter de på podiet, Lewis Hamilton och Charles Leclerc, så är det någon som frågar, så bara, ah, du är från Monaco, hur är det så här? Och Lewis bara vänder sig över och kollar bara, är du från Monaco? Så bara, ja, jag är från Monaco. Lewis helt clueless. som ofta när det var liksom topp Lewis Hamilton. Det kan vi lyssna på också.
If we could start with you, please. You're the hometown hero. The first Monegasque to race here in Formula One since Olivier Beretta in 1994.
I am very excited. I mean, I've been waiting for this moment since child. So yeah, I definitely can't wait to be driving tomorrow here.
Lewis, any advice to show?
Charlie, you're from Monaco?
Yeah, I am.
Okay, so you grew up here.
Yeah.
Och här börjar den då alltså. Monaco-cursen, som vi har pratat om många gånger. Det är så här va, att han som Monaco, monegask grabb som har sprungit omkring på de där gatorna som liten, det är ju såklart hans högsta dröm att vinna ett av de mest klassiska loppen i racing-historien. Och det börjar ju bra för honom, som det har gjort många gånger. Han tar pole efter ett helt magiskt kval, som många är så här, wow, this guy, Charles Leclerc, han kan de här gatorna, han skulle kunna köra med förbundna ögon. Men sen tar det stopp. Och det gör det fortfarande när den där monegasken sätter sig i bilar i Monaco.
Ja, jag vet ju att när vi satt och delade ut julklappar inför julen 2022 så pratade jag om att ge honom någon slags trolldryck från Hogwarts för att han skulle få bli av med den där förbannelsen. Men inte 17 har det hjälpt alltså. Men någon gång så kommer han ju bryta den. Frågan är ju bara när och var.
Men ja, frågan är också om man kommer bryta den. För om vi kollar på då, om vi föregår oss själva nu i hans F1-karriär, så går vi igenom Monaco-cursen. Formel 2, han tar pole position och har ledning i racet. Men sen får han problem efter ett depåstopp som gör att det är motorproblem. Och sen är det DNF, DNF i både i sprint och i feature race. Elfel andra gången. Sen så, som vi kommer till, när han går upp i Sauber, så är han den första monegasken sedan 94 att köra Formel 1 för att vara från Monaco och köra i Monaco. Bromsproblem, krasch och det går åt helvete. Det här var på varv 72, så han trodde i alla fall att han skulle gå i mål där i den där Sauber Alfa Romeo-bilen. 2019, då kör han ihop med Rosberg, får punktering och då blir det tack och hej. 2020, ja, då ställs det in, då får han inte ens chansen och då börjar han bli bra. 2021, då tar han pole position, men sen gör han en, ja, vad jag beskrev här, till en, han gjorde en Schumacher. Han kraschar så att ingen kan slå hans tid, då får han pole position. Men då under formationsvarvet är det väl som han märker, han bara nej, är det gearboxen eller någon drivaxel eller något sånt där som pajar, för att han kraschar i kvalet, får en pole, sen när han ska starta racet så då märker de, nej, det blir inget, det, bilen funkar inte.
No, the gearbox guys.
Sen har vi 2022, det blir ju förra säsongen nu när 2023 är i mål. Klassiska dubbelstacken med Sainzen i regnet, fel Ferrari-beslut, Binotto ut med huvud före efter det där fianteriet, den minns man i alla fall.
Stay out!
Fuck! Why? Multifunction
tire position 5. Multifunction tire position 5.
Ja, alltså den gör ju nästan ont.
Ja, för då skulle han bara vinna.
Alltså ja, alltså den gör ju nästan ont hur man lyckas slarva bort en så given seger på något sätt. Alltså den måste svida.
Ja, för där var det ju så att de hade, det var ju given seger som du säger. Och sen 2023, ja, det var inte så mycket snack om saken så att säga. Så det är alla de här, men sen är det även utanför själva racingen, då är det ju så att 2022 så ska de kör ju också Monaco Historic Grand Prix. När de kör lite så gamla, klassiska, fina, legendariska bilar. Och då får han köra Niki Laudas Ferrari från 74. Ferrari 312 B3 heter den. Och den kraschar han.
Ja.
Och han sätter den i väggen liksom. Då, och det pratas ju om att så här, ja, det är inte hans fel och bla bla bla. Det var något med bilen. Bla, bla, bla. Men det är ändå. Det här tycker jag talar för att cursen is real.
Den är riktig, du tycker det? Ja. Någonting är det ju. Men jag hoppas ju för hans egen del att han vid något tillfälle klarar av att bryta den där, för att det hade ju varit lite läckert ändå om han som en gång har suttit på mattelektionerna liksom, och tittat ut över depån och drömt om att få köra det där racet, också kunde få stå på pallen, en monegask på pallen i Monaco.
Det är ju en Disney-film om man gör det. Vinner han så gör de ju om, då gör de ju en Disney-film om honom.
Du vill se en tecknad eller?
Den rika välbärgade grabben med jätterika föräldrar som växer upp i skatteparadisen Monaco, som sen då kämpar sig.
Men vänta lite, det är ju Nico Rosberg.
Ja, det också. Ja, det är många, många förare så här. Men på sina egna gator. Ja, men det är i alla fall Monaco-cursen. Den börjar då Formel 2-säsongen 2017, för han vinner ju typ, alltså om man kollar då på resultatlistan, ja men han vinner ju, står på podiet vart och vartannat lopp där, förutom just Monaco, och sen en gång till han blev diskad, men alla andra race så är han ju liksom i topp. Och att han är så här överlägsen i Formel 2, det tar honom in i Formel 1, och där vi började det här avsnittet, 2018, rookiesäsongen i Sauber där Marcus Ericsson fanns. Och även sammanknytningen av att sammanfoga historier och relationer. Här signar han med Fred Vasseur, som också nu är och styr och ställer.
Hos Ferrari, ja, precis. Där han är. Ja, jag har ju pratat med Marcus om Charles vid flera tillfällen under åren. Och det verkar väl så att de kanske inte riktigt hade samma förutsättningar när de körde tillsammans hos Alfa Romeo Ferrari. För att det är så att Ferrari ville ju gärna att deras förare skulle lyckas. Och det kan väl vara så att de två bilarna såg väldigt likadana ut på utsidan, men kanske inte under chassit. Så kan det mycket väl vara i det läget. Marcus säger ju själv att han tror att Charles en dag kommer att bli världsmästare, för det har han sagt till mig vid ett par tillfällen att han är så pass duktig. Och Charles är ju väldigt, alltså han är otroligt vältalig, väluppfostrad, trevlig.
Snackar flytande franska, italienska och engelska.
Ja, men han är ju som en svärmorsdröm egentligen när du pratar med honom.
Jag tror också han är en flickdröm. Han är lite så här många liksom som så här, åh, Charles Leclerc, han är så snygg. Wow.
Ja, men det kan jag nog tänka mig att han är. Och han är lite så här underfundig.
Både svärmorserna och tonårstjejerna.
Ja, det är möjligt. Jag har faktiskt inte tänkt i de barnen. Jag tycker han ser ut som en snäll pöjk, ja, många gånger sådär. Alltså han är trevlig och men samtidigt så känner man att när den där hjälmen kommer på så börjar det bukta utanför pannbenet. Det är nästan som att det är två horn som liksom går ut. Och tror jag inte att han är så himla snäll och trevlig alla gånger längre. När visiret stängs sen så är det nog något helt annat innanför den där hjälmen än vad det är när man plockar bort den. Men någonstans, jag har svårt att se så att en sån... Alltså, en sån otrolig talang som dessutom jobbar åt så himla hårt som vad han gör, att en sån förare inte någon gång ska nå VM-titeln.
När man ändå är också i ett sånt stort team, ja, där faktiskt möjligheterna egentligen borde finnas, mm, även fast de inte har vunnit på hur många år som helst.
Nej, men möjligheterna ska ju finnas där, och då är ju frågan varför lyckas inte Ferrari i kombination med Charles Leclerc? Och frågan är ju det om det är den kombinationen som inte stämmer. Om Charles Leclerc hade lyckats någon annanstans men inte just där. För kunskapen, talangen, målmedvetenheten och ambitionen finns ju. Och någonstans så är det ju så att den bästa talangen som man kan ha, oavsett idrott, det är ju talangen att träna. Det är ju den viktigaste av allt. För en råtalang kommer ju aldrig hela vägen.
Mm. Och vi hoppar ju lite här i karriären och sådär, men den här Sauber-säsongen så är det så att Leclerc tar, vad här är, han tar många, många, många fler poäng än Marcus Ericsson. 39
poäng
mot 9 tar han den där säsongen, och då ser man ju så här, ja, då är det dags för honom att ta klivet upp till Ferrari efter det där.
Han gör ju en makalös säsong hos Alfa Romeo, det är ju inget snack, men det jag försökte säga innan att jag är inte helt säker på att Marcus bil och Charles bil var jämnbördiga. Ja. Det kan mycket väl vara så att det låg en viss skillnad därför att det fanns intressen från Ferraris sida, eftersom Charles Leclerc kommer från Ferraris akademi, att få upp honom i Ferrari, och man ser ju honom som en framtida världsmästare.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Charles Leclerc produces another magnificent result.
P7, excellent race, Charles. Excellent race.
It's raining too much. We go for one more and I try.
What a stonking lap. Goes 8th fastest.
Superb. Can't wait to see that kid in a Ferrari next year.
Yeah. Ja, och rookie-säsongen med Alfa Romeo och Sauber är ju sån där, alltså, och då, eftersom att han överträffar vad bilen ska egentligen borde klara av, så blir det dags för Ferrari där. Och då kommer han in, ersätter Kimi Räikkönen, blir kollega med Vettel, en stor legend ut och en sitter kvar, och så kommer den här lilla Leclerc då och börjar riktigt bra. Och bilen ser fin ut och allt sånt där. Men
framförallt så är det ju det här efter omstarten, efter sommaren, så vinner Charles Leclerc både på Spa i Belgien och hemma på Monza. 2x25 poäng. Det är en bra avslutning också. Och Vettel vinner i Singapore och Ferrari tar pallplatser här under slutet av säsongen. Men det kommer en förändring i reglementet. Ferrari har alltså, vi kan väl uttrycka det som så, opererat i en gråzon för att få bättre tryck i motorn. Det kommer ingen bestraffning under den här säsongen, utan den kommer alltså efter testerna säsongen 2020. Jag minns det så himla väl, för att vi hade varit på testerna. FIA undviker ju att skicka ut det här pressmeddelandet förrän vi alla har i stort sett lämnat banan i Barcelona. Jag vet att jag får reda på det när jag sitter i bilen på väg till flygplatsen och får stanna i typ en parkeringsficka och skriva. För att Ferrari då har, man har hittat en uppgörelse med Ferrari efter då det här gråzonsarbetet säsongen innan. Vilket också leder till att Ferrari är ju svinkassa 2020. Man har ju hittat en lösning med motorn, men det handlar om hur mycket...
Just det, det var bränsle till försel till motorn eller sånt som de typ manipulerade hur siffrorna såg ut på. Jag ska inte kasta mig in på något sätt, men ungefär där man får när man googlar sig runt omkring. Liksom.
Ja, vi kan kalla det. Det är ett typiskt Formel 1 gråzonsarbete från Ferraris sida för att nå framgång, vilket man gör här då framförallt under hösten 2019. Sen får man ju bestraffningen och man får inte fortsätta arbeta på det sättet som man har gjort, vilket gör att man 2020 gör en riktigt, riktigt rutten säsong för att vara Ferrari, ja, får man ändå säga.
För Leclercs första säsong där, det som också visar på, Vettel var ju en big play även här, men Leclerc kommer in, spöar Vettel under sin första säsong, alltså i totalen. Han får 24 poäng mer, tror jag, blir fyra bakom Verstappen, Bottas, Hamilton, Vettel blir femma, så Leclerc kör ju bättre där. Och sen då så ser man, de avslutar starkt, han har ju ändå bra så här, han kör bra i början, då är ganska många podium, två segrar och så, men sen händer det här på slutet, och 2020 så är Vettel alltså 13:e och Leclerc är 8:e, men även där så slår han ju i alla fall Vettel.
Men för att Ferraris förare ska bli 8:e och 13:e. Visst, det var en covid-säsong med väldigt mycket race på samma banor. Vi körde i stort sett uteslutande i Europa. Det var ju ingen jättekul säsong helt enkelt. Men det är ju långt under. Men Leclerc tar själv 98 poäng. Hamilton som vinner det året tar 347.
Mm. Ja, och det är ju också kanske lite grejen för Leclerc om man tittar. Alltså det som händer då, alltså den där Ferrari-säsongen 2020, det är ju Leclerc 8, Vettel 13, sexa i konstruktörsmästerskapen, vilket är liksom pinsamt för att vara Ferrari, måste man ju ändå få säga. Men om man sen då, för sen, vad ska man säga, efter det 2020 så är det ju plattan i mattan, moderna tider i alla fall. Leclercs karriär och Ferraris tid i F1-världen samtidigt som vi har liksom samexisterat på något sätt.
Ja, fast 2021, visst, de tar sig upp till en plats 3 i konstruktörsmästerskapet 2021. Men de är ju liksom, har ju tagit typ hälften så mycket poäng.
Ja, men dit, dit jag vill komma när vi ska nu summera Charles Leclerc är att på något sätt har han haft lite otur att han har kommit upp som en sån stor talang, fått sig en körning i ett sånt stort team, men han är samtida med de här två andra då superdynastierna där en har varit extremt överlägsen, Lewis Hamilton, vilket gjort att man inte har kunnat utmana honom, och där en har varit superöverlägsen efteråt när det byttes Red Bull och Max Verstappen. Och där bakom finns Charles Leclerc med den här talangen och med den här viljan att vinna och i det här stora teamet, men aldrig får vara nära för att de andra är så överlägsna.
Ja, men så är det väl lite. Och samtidigt så är det på något sätt, Ferrari har ju inte... Alltså, det är Ferrari som når framgång under inledningen av 2000-talet tillsammans med Michael Schumacher. Det är ju ett väldigt, väldigt fyrkantigt team som är uppbyggt på, med tysk noggrannhet, med Jean Todt, alltså, och Ross Brawn, Rory Byrne, och det är väldigt, väldigt fyrkantigt. Så därefter så har det ju varit italienskt styre i Ferrari under många år. Jag tänker på Stefano Domenicali och även på Mattia Binotto. Däremellan så har det också varit teamchefer. Det har varit ett par stycken däremellan. Det var Bene också. Det har varit lite... inte alls samma struktur. Och jag tror att det är en av anledningarna till att Ferrari har tappat och kanske inte kunnat ge Charles Leclerc de möjligheterna som han förtjänar. För det har inte funnits den tydligheten och de ramarna att jobba med för Leclerc under de åren som han har varit där. Nu har de tagit dit Fred Vasseur. Han och Leclerc har ju en historia tillsammans från tidigare. Och Vasseur är ju en racer. Han har haft ett år på sig, 2023, och formar det där teamet har inte gått helt bra. Frågan är hur mycket tid som han behöver för att ställa den typen av Ferrari på benen som kan leverera det som Charles Leclerc behöver. Eller om Charles Leclerc känner att nej, jag behöver göra någonting annat. Och att gå vidare från Ferrari till något annat av de två stora teamen. Mm, finns den vägen överhuvudtaget?
Den är ju i himla liksom lockande tanke i alla fall. Men det är liksom så, Leclerc är någon slags golden boy för Ferrari och de har liksom, det är en golden opportunity här för att ha något för liksom att bygga på, våran kille från första början, supertalang och allt det där. Men där har ni det allihopa. Charles Leclercs karriär från födsel till dags datum. Vi tackar för att ni har lyssnat och ett sånt här avsnitt i vinteruppehållet. Det finns mer Formel 1 att snacka om i hela vägen fram till att säsongen startar. Tack för den här lilla episoden, Anna.
Tack, tack.
Max, what's happened?
No, he's just unfair. I'm leading, he wants to pass, he pushed me, I push him back, and after he pushed me off the track. It's not fair.
Thank you, Max. Charles. What's happened with Max?
Nothing, just an incident on the race.
Caramine.
Quand j'étais tout petit, mon rêve c'était de conduire une petite voiture et quand j'ai vu ça, eh ben, première fois que je suis monté dans le kart, eh ben, ça m'a plu.
Et quand tu vois après ton papa ou ta maman comme ça conduire en ville, tu leur donnes des conseils de conduite?
Oui.
Qu'est-ce que tu leur dis?
Je leur dis de respecter les feux rouges, de tout.
That was some fucking Viking comeback.
Debris behind. What is it? Debris.
There's something said with the engine.
And it's a new pattern.
What the? Yeah, what is this? Tractor. What is this tractor on track?
Set my bolts.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.